Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel.
Idag och några avsnitt framåt så skulle jag vilja tala lite grann om modeller av kyrkan. Hur Bibeln talar om det vi kallar för kyrkan och de olika bilder, namn och modeller som används. Och det är viktigt. Jag hör ju ofta människor som säger, ja men det här med kyrkan har ju tagit Jesu plats. Och nu Ulf, du brukar prata om Jesus, nu pratar du bara om kyrkan. Så är det inte. Jag älskar Jesus, pratar gärna om Jesus. Jesus är, och det här som är, tror jag, den viktiga poängen. Jesus är närvarande i sin kyrka just därför att kyrkan, ett av namnen är Kristi kropp. Men vi ska tala lite mer om det och de olika namnen, som framförallt de bibliska namnen, på detta med kyrkan. Varför kyrkan faktiskt är så viktig. Man skulle kunna säga så här: varför du är så förenad med din kropp och din kropp faktiskt är viktig för det liv som du lever, så är kyrkan viktig för det liv som Jesus lever ut här i världen. Så jag måste erkänna att från den andliga bakgrund som jag kommer ifrån så talades det inte så mycket om kyrkan som sådan i sig själv. Talar man om den så var det mest om dess olika funktioner eller om dess brister. Man talade desto mer om den enskildes personliga förhållande till Jesus. Det var centrum och utgångspunkt i tron. Och det är det, tycker jag. Självklart naturligtvis, men inte bara så. Både evangelikala rörelser och 1970-talets karismatiska rörelser som jag var del av, båda dessa två, talade varmt och innerligt om Jesus och hade en praktiskt anlagd syn, får man väl säga, på att alla kristna var syskon över samfundsgränserna. Och det på 70-talet var, ska man säga, härlig motgift mot den sekterism som faktiskt slog till med jämna mellanrum i olika rörelser och samfund när det gäller hur man såg på varandra. Den här inställningen, den var befriande, inte minst för de som var uppvuxna i olika frikyrkorörelser. Inte minst var det befriande för många pentekostala, där man ofta hade ärvt från sina föräldrar eller i sammanhang man var med i uppfattningen att just vår rörelse är den enda riktigt kristna och att vår församlingsmodell är den enda autentiskt nytestamentliga modellen. Det är lite grann det här som jag vill tala om och försöka göra det på ett sakligt och kärleksfullt sätt. Själv hade ju jag inte den här bakgrunden. Jag kom ju mer utifrån det sekulariserade Sverige. Och det var mer naturligt, inte minst genom den allkristna gemenskap som jag kom in i som nybliven kristen. Det gjorde jag under studieåren. Det var naturligt att umgås med kristna ifrån många olika sammanhang. För mig var det en viktig och formerande tid. Jag var med i en evangelikal studentrörelse med studenter ifrån många olika kyrkor, olika samfund. Och den här studentrörelsen betonade evangelisation och lärjungaträning, inte i första hand samfundstillhörighet. Vi lärde oss att alla som bekänner Jesus som Herre tillhör honom och är Guds barn. Sedan blev det ändå mycket dogmatiska diskussioner och de diskussionerna gick då efter evangelikal modell. Men till syvende och sist var det ändå den individuella erfarenheten av det andliga livet och vandringen med Jesus som personlig frälsare Herre som var det viktigaste och det utslagsgivande. Idag skulle jag säga att det enskilda personliga andliga livet, det är absolut nödvändigt, men det är inte heller fullt ut tillräckligt. Evangeliets innehåll, dess proklamation och dess spridande, det var det viktiga för oss. Allt annat var av underordnad betydelse. Det personliga ställningstagandet till Jesus var det viktigaste, medan församlingstillhörighet, det var mer en yttre organisatorisk fråga och därför av underordnad natur. Det drogs dock på den tiden en stark gräns mellan så kallade kulturkristna, sådana som var uppvuxna i ett kristet sammanhang men som inte verkade ha integrerat detta i sitt eget liv genom att ha ett eget förhållande till Jesus. De kallades ofta för kulturkristna, men enligt den här meningen så var de inte riktigt kristna, inte verkligen omvända. Det var delar av en institution, men inte nödvändigtvis inkorporerade i Kristus på ett levande sätt. Och jag delade detta synsätt som jag fick presenterat för mig som nyomvänd 1970 70, och det är någonting som jag levde med i ett antal år. Denna syn var lätt att anamma eftersom jag själv då hade gått igenom en tydlig omvändelse. Det innebar också för mig en låg syn, jag fick lära mig det tidigt, på sakramentens betydelse. Vilket för övrigt är ett ord som man inte gärna använde, sakrament. Ordet sakrament sågs som en historisk, framförallt katolsk, barlast. Något som kanske kunde vaccinera människor mot verklig omvändelse. Eller något som man trodde var magiskt. Man trodde att själva handlingens utförande förvandlade människor oavsett vad människan själv tyckte om det hela. Och där den enskilda tron på Jesus helt förbisågs. Det här var ju en mycket förenklad syn. Men det var den frikyrkliga och lågkyrkliga syn som jag bar med mig ett antal år. Även om den så småningom konfronterades av luthersk högkyrklighet. Och den högkyrkliga sakramentssynen som man har där. Och som jag trots allt fann attraktiv. Just kontakten med högkyrkligheten fördjupade min syn på sakramenten. Men det är klart dominerande och ännu förblivande inflytandet på mig från den tiden, det var den evangelikala synen. Att enbart Bibeln och enbart den personliga omvändelsen var det enda verkligt nödvändiga. Detta mycket individualistiska perspektiv fick till följd att min syn på kyrkan var låg. Jag såg den mer som ett trögt kollektiv, en i många fall onödig institutionell överbyggnad som mer hindrade andens liv och evangeliets löfte om frihet. Steg för steg ändrades och fördjupades min förståelse här. I den miljö som jag levde under 1970-talet så fanns det naturligtvis en grundläggande förståelse att man som kristen borde tillhöra en församling. Inte minst pentekostala kristna drev tanken på den lokala församlingens nödvändighet, dess frihet, dess yttersta auktoritet, och man drev det mycket starkt. Karismatiker däremot hade en mycket lösare syn och kunde också lätt byta andlig miljö. Bibeln säger ingenting om övergripande samfundsstrukturer, menar man, utan det är enbart den lokala församlingen som gäller som sista instans. Här fanns det sällan historiska tillbakablickar. Fanns det så koncentrerade de sig till de senaste 100-150 åren. Kanske lite längre ibland. Ett definitivt stopp fanns ju då vid 1500-tals reformation längre bak. Än så var det knappast aktuellt att gå. Man var ändå tvungen att förhålla sig till andra församlingar av liknande art, och minimalistiska organisationer växte fram för att bevara de olika rörelsernas både inre enhet och sen för att utveckla gemensamma aktioner tillsammans med andra likasinnade i andra samfund. Ordet samfund vill man kanske inte så gärna ta i sin mun eftersom det förde tanken mer till ett människoverk än till Guds verk. Ordet kyrka använder man inte heller så gärna då man menar att detta var mer uttryck för en stel, kvävande religiös institution än för en levande lokal andlig gemenskap. Men dessa organisationer var alltid underordnade den personliga tron och evangeliets spridande. I sak så var mycket pragmatiskt, inte minst när det gäller hur det kristna församlingslivet skulle utformas. Under denna tid, inte minst på 1970-talet, så föredrogs ordet gemenskaper och ordet Guds rike. Och det fanns en utpräglad misstro gentemot det allt för mycket organiserade och det ovanifrån styrda. Gräsrotsperspektivet var det bästa. Jag kunde känna igen det här från den politiska vänsterns direktdemokrati och lite mer anarkistiska idéer. Men naturligtvis också ifrån folkrörelsetanken. Med detta andliga bagage var det inte konstigt att jag trots en kort tid som luthersk studentpräst kunde ha en minimalistisk syn på organiserade samfundsöverbyggnader. Detta gäller också hur jag såg på olika individuella tjänster och på behovet av personlig andlig frihet. Det var en mycket individualistisk, icke-sakramental kristen tro som jag så småningom växte in i med en stor dos skepsis emot så kallade kvävande strukturer och betungande administration. Att utifrån denna utgångspunkt börja upptäcka den världsvida katolska kyrkan, inte bara en enskild lokal församling, som något positivt, som något vitalt, som något innehållsrikt och nödvändigt, det var minst sagt omvälvande. Att gå ifrån en allmän misstro till institutioner i sig till en förståelse av dess nödvändighet och stora välsignelse för kyrkans överlevnad var ett mycket stort steg. Men det var ett viktigt och avgörande steg, ett steg som öppnade helt nya perspektiv. Ordet kyrka, församling, kommer från grekiskans ekklesia, som betyder det utkallade eller det församlade, det som har kallats samman. Ordet kyriake, som ordet kyrka kommer ifrån, det betyder det som tillhör Herren. I det bibliska materialet finns ett antal olika bilder för vad kyrkan egentligen är. Den är Guds folk, den är Guds familj, det är Guds barn, det är Guds nation, det är Guds hushåll. Den är Guds tempel, den är Guds boning i anden, den är Kristi kropp. Den är Kristi trolovade brud som längtar efter brudgummen Kristus. Den är fårajorden som herden vakar över. En Herrens plantering, vinträdet och livträdet. En Guds åker, en Guds byggnad. Det nya Jerusalem som kommer ner ovanifrån, vår moder. Det heligas gemenskap, ett konungsligt prästerskap. Det är Jesu efterföljare och lärjungar. Benämningarna på kyrkan är som ni hör många. Och tillsammans ger den en så rik bild av vad kyrkan egentligen är. Skulle man snabbt titta på alla dessa olika bilder och namn som jag nu läste upp, som jag nu nämnde, så skulle man snabbt kunna se en sak som är gemensam för dem alla. Det är att det är ett kollektiv. Det kollektiva betonas oerhört mycket mer. Det korporativa, skulle man kunna säga. Det folkliga, det förenande, gemenskapen betonas mycket, mycket mer än vad jag utifrån min individualistiska utgångspunkt i början egentligen var beredd att acceptera. I det här poddavsnittet kommer jag framförallt, och i några poddavsnitt framåt, kommer jag framförallt att gå in på tre av dessa olika benämningar. Det är ett Guds folk, det är två Kristi kropp och tre Andens tempel. Därför att i dessa tre bilder och verkligheter, för det är vad det är, så ser vi hela treenigheten engagerad och förenad med kyrkan. Guds folk, Kristi kropp, Andens tempel. Om vi börjar med uttrycket Guds folk. Den här benämningen anknyter främst till det gammaltestamentliga gudsfolket Israel, som har sin början genom Guds förbund med Abraham. Redan från början av Guds utväljande av sitt folk handlar det om ett förbundsförhållande mellan Gud och folket. Det är ett förbund som är byggt på Guds nåd, där Gud suveränt tar initiativet genom utväljandet av Abraham och hans avkomma. Denna utkårelse sker genom ett suveränt nådeserbjudande, där Abraham gensvarar genom tro, förtröstan och lydnad. Ett förbund, det var ett vanligt förekommande och noga reglerat förhållande i Mellanöstern, mellan två olika parter som gav sig åt varandra genom överlåtelse, genom löfte om hjälp till varandra, bistånd till varandra, där man delade sina tillhörigheter med varandra och där man genom ed förpliktade sig gentemot varandra ända till döds. Man överlät sig genom att utväxla ägodelar, genom utgjutande av blod i en ceremoni, genom att läsa välsignelser över varandra som innehöll löften om det som skulle ske om man troget höll förbundet, och förbannelse över varandra om man svek förbundet. Man avslutade med en festmåltid när man delade förbundsgemenskapen med varandra. Och denna förbundsgemenskap ansågs som den djupaste relation man kunde ha med någon annan, och den var ytterst förpliktande. Dess ed innebar en förpliktelse där den svage kunde åberopa den starkes hjälp genom att påminna den starka om vilka löften som man hade utväxlat med varandra och vilka plikter man hade emot varandra i tider av behov och nöd. Denna förståelse av vad ett förbund egentligen är ligger till grund för hela den bibliska berättelsen om hur Gud har utvalt och handlat med sitt egendomsfolk och det går vidare in i Nya testamentet med Jesus Kristus och kyrkan. Herren är stark, han är kärleksfull, han är trofast och han är överlåten åt sitt folks bästa. Han är en förbundsgud som ständigt är beredd att hjälpa och frälsa. Det är denna förståelse som uppenbarelsen av Gud börjar, och den manifesteras genom att Gud själv ständigt vårdar sig om sitt folk, sina barn. Detta är från allra första stund och från första början ett kollektivt perspektiv av gemenskap och tillhörighet inom förbundet. Abraham står som representant, som fadern för ett helt nytt folk. Men det är inte ett rent individualistiskt synsätt som kretsar kring honom som individ, hur viktig nu han än är. Utan det är själva folktanken som är det viktiga. Gå ut ur ditt land och ur din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Själva målsättningen här är folket. Första Mosebok 12, 1 och 2 säger: hela det land du nu ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Och jag ska låta dem bli som stoften på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden ska också dina efterkommande kunna räknas. Första Mosebok 13, 15 och 16 säger: se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Första Mosebok 15 och 5 står det: så ska din avkomma bli så stor som stjärnorna på himlen. Folktanken. När Gud gör ett förbund med Abraham så är det med tanke på det folk som ska komma genom honom och den välsignelse detta folk ska få erfara och som ska förmedlas genom dem så småningom till alla folk. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig, och i dig ska alla släkter bli välsignade. Första Mosebok 12 och 3. Aposteln Paulus tar upp den här tråden i Galaterbrevet och förklarar vad ordet säd, avkomma, egentligen syftar på. Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte "och åt dina avkomlingar", som när man talar om många, utan som när det talas om en enda. "Och åt din avkomling som är Kristus", säger aposteln Paulus, Galaterbrevet 3:16. Denna avkomma, säd av Abraham, är djupast sett Kristus och pekar profetiskt fram emot honom. Det är han, Jesus Kristus, som är fullkomnaren av lagen och som fullbordar det gamla förbundet. Det är han och ingen annan. Det innebär att det är här, i Kristus, som folktanken verkligen slår igenom och utvidgas till att gälla Guds välsignelse och gemenskap till alla folk i alla tider. Den gamla testamentliga välsignelsen har alltid med liv och avkomma att göra. Och när Herren välsignar så går det i arv i många generationer. Andra Mosebok 20, 5 och 6 säger att Herren är sådan att han visar nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud. Inom parentes kan sägas att vi ofta har en ganska ytlig förståelse och både av begreppet förbund och också vad ordet välsignelse egentligen står för. Vi förstår inte riktigt hur djupt och förpliktigande det var för människorna i biblisk tid. Det här är ingen vanlig affärsuppgörelse. Det här är inte kontrakt som man lätt kan bryta. Välsignelsen är något mycket starkt som handgripligt och konkret förändrar och förvandlar det vars liv, som är det vilkas liv får del av den. Den som får del av välsignelsen blir förvandlad av välsignelsen, beskyddad av välsignelsen. Så viktigt var det här att patriarken Jakob till och med var beredd att smussla och ljuga för att få del av denna välsignelse. Den var så livgivande. Så att välsigna, det betyder att överlåta åt något, att helga det, ställa in det i dess rätta funktion. Så att livet med all dess fulla andliga blomstringskraft överförs genom prästens välsignelse och gick sedan i arv till kommande generationer, om man stod kvar i förbundstrohetens beskydd. Och just därför att denna välsignelse skulle bevaras och folket skulle kunna leva i den fullt ut i en helig gemenskap med Gud, därför upprättades tempeltjänsten i Gamla testamentet med sitt särskilda prästerskap. Ett prästerskap som både undervisade Guds ord, offrade offergåvor, frambar förböner för folket. Det här var de tre väsentliga komponenterna. Uppenbarelsen som blir given, tron på lydnaden inför den här, dess innehåll, uppenbarelsens innehåll, och offren, bönerna, det vill säga den liturgiska verksamheten. Allt detta fanns med syfte att folket skulle vara ett heligt folk inför Herren. Och Herren säger till sitt folk: om ni hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Det hela jorden är min. Ni ska vara för mig ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Så perspektivet är kollektiv. Det är Guds handlande med sitt folk. Folket kallas och befrias, och folket vandrar i lydnad och i tro med Herren. Mitt ibland dem går Herren och ger till dem det som han lovar dem, det som han i nåd och kärlek har förberett åt dem. Så det personliga livet, hur viktigt det är, och det är viktigt och det betonas i Bibeln, är insatt i ett mycket, mycket större kollektivt förbundssammanhang, en djup gemenskap som är Guds folk. Jag ska tala lite mer om detta nästa gång på den kommande.